Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Jaha. Här är man på hugget.
Här är man på hugget. Jag sitter här och väntar och läser skvallertidningar. Det gillar jag i och för sig.
Det är fan underskattat. Det är liksom inte ofta för... Gud, vilken liten sån här treat-grej jag hade med skvallertidningar. Man så här köpte en sån, kanske två stycken Hänt Extra. Mm. En liksom Veckans Nu.
Veckans
och sen låg
nu,
man och bara...
Ah,
fy fan, det är nice.
Det är lite som en sån här, vad heter de där onani-apparaterna som man får orgasm efter typ en minut. Och vet inte vad det är. Jag har fortfarande inte utrönt.
Dechiffrerat, vad fan det
Nej,
går
men
ut
är
på.
Det en orgasm eller är det bara liksom något chockartat som kommer? Det känns ju inte som en sån här noppeduni-orgasm.
Det hinner inte ens, man hinner inte ens liksom bygga upp någon typ av liksom känsla.
Nej, liksom en sån här elstöd.
Ja, nej men riktigt sjukt är det ju.
Det är faktiskt riktigt sjukt.
Ja.
Och sen ville jag att vi skulle testa de där. Du glömde ju din och jag gav ju bort den där micken.
Ja, the mic.
Jag känner att jag har liksom provat alldeles för lite sexleksaker i mitt liv.
Nu är du tillbaka till det.
Nej, men så jag tänker, tänk om man liksom dör... openetrerad på sätt, det är ingen risk, men
jungfrufödsel.
Där säger vi nej. Men att det är så här massa grejer som man inte har testat sexuellt som man skulle gilla.
Ja.
Det känns så himla tråkigt tycker jag.
Men tror du inte att du skulle ha kommit på det nu liksom, att du så här, det här gillar jag, det här tycker jag om, det här tycker jag är tråkigt, det här skulle jag vilja väcka till liv, eller det här skulle jag vilja.
Ja, men vad då? Du menar att jag imaginärt vet vad det finns för knullbultar.
Alltså, ja, men
för
vet olika... man inte ungefär?
Jo, det vet.
Liksom vilk, alltså så här, dels liksom fler persons sex, liksom grupp sex av olika slag.
Ja, nej, det vet inte.
Den grejen, ringet som du.
Ja, men
den har du väl ändå testat lite grann.
Ja, fast inte så här, inte hundratals.
Nej.
I ett rum, utan ja, men typ
hundratals orgier. Jag var sjukt att jag skrattade. No offense, ni som gillar det, men ja.
Jag tycker så här, men sex är nog det minst imaginära som jag har i mitt liv. Alltså så här, med fantasifullhet. När jag inte har sex, då kan jag tänka så här, är det så speciellt det där?
Mm.
Ut och in. Ja, men allt från så här stjärtamenssex till så här, var två eller liksom sina porrfilm. Det känns så här, nej, vad skulle få igång mig till det?
Ja.
Klipp till så här, en rosa solnedgång, tre margaritas på Mexikos strand och man sitter och snackar med ett par och bara, ja. Nu när vi ändå är här liksom.
Why not?
Jag vet, men förstår du lite vad jag menar? Människor som ska planera, ska vi ha sex på onsdag och sen åker vi och träffar det här paret på färjan. Eller så åker du iväg till den där killen och så filmar du. Liksom, jag kan inte tänka mig något mindre sexigt och erotiskt och knulligt överhuvudtaget. Att här, man ska bestämma hur det ska snuskas.
Nej, men det kan jag förstå, den grejen. För att det handlar väl om att man vill förlänga den här sexuella känslan och att man vill leva i den. För det tyckte jag lite grann var spännande när vi hade Rosanna, Tantra Rosanna här. För det kändes som att hon levde så mycket i sensuell och sexuell energi.
Mm.
Att man liksom har öppnat upp den dimensionen. För jag kan känna liksom att i takt med barn och djur är ju 0% kompatibla med sexualitet. Så kring barn och djur så är man ju liksom man är ju bara en så här modersgestalt på något sätt som så här. Och det kan jag känna ibland att så här, nej men gud, jag har liksom befunnit mig i andra platser, på andra platser rent liksom
24 år till.
Ja, men den sexuella energin har haft mycket större utrymme i mig och där man faktiskt har gått runt flera timmar under ett dygn och så här, funderat över sex, planerat för sex, drömt om sex, längtat efter sex och haft sex. Och just nu är jag liksom på en plats där det är så här, det är väldigt lite av den varan. Och det har ju liksom av massor med olika skäl att göra, för att jag skulle liksom ha svårt att öppna upp för att ge den sexuella energin så mycket plats. Det tar ju tid liksom, och jag har inte riktigt tid för det.
Nej.
Och då får ju den liksom komma i andra hand. Men, ja, men håll med om det, om att Rosanna, det kändes ju som att hon lever liksom sitt liv i den sexuella energin. Och sen så måste hon typ laga lite pannkaka till sina barn.
Vi kan väl lyssna lite på hur det lät när hon var med i Fråga Freud för några månader sedan. Gå in och titta på den. Rosanna Ingmarsdotter.
Nej, men min senaste orgasm var från tredje ögat, eller till tredje ögat. Att det är där liksom fokus, alltså orgasmen går från yoni upp i kroppen och mitt fokus är att det ska gå genom tredje ögat. Och då bara puff. Och det är inte att jag har ett mål att jag ska komma i tredje ögat, men jag har en intention från början att så här, det skulle vara spännande att få upp energin till tredje ögat, om nu det tillåts. Om det inte gör det så är det ingenting.
Och hur känns den orgasmen jämförs med liksom en till exempel klitorisorgasm?
Alltså det är ju gudomligt, men klitorisorgasmen är ju underbar också. Den är ju en peakorgasm. Det är ju som ejakulation ungefär för en man, att den peakar och sen går det ner och man blir trött eller så här, lite öm eller kanske vill vila liksom. Samma sak för mannen med ejakulation. Men om du jobbar med energi upp i kroppen, då får du ju sjukt mycket energi, alltså livskraft, som hänger kvar i kroppen i flera dagar, veckor vet inte. Och också att bara så här, det är ju en typ av andlig upplevelse om man ska prata spirituellt. Att du kan se färger, du kan få ner downloads som du liksom är medial, eller det är, alla människor har ju det. Men det kan hända så mycket häftiga saker, eller det gör det i det här. Och, och alla, kan, alltså alla kan få de här orgasmerna.
Men berätta mer, vad är du rädd för att du ska... För du, jag tycker ändå att det har varit ett återkommande tema i podden, att du...
Fear of me, FOMO.
Ja, no FOMO. Men typ att du vill ha mer sex i ditt liv, eller att du liksom saknar... Ja, alltså att det är någonting så här... Men jag tänker också att här, kan det ha att göra med...
sexuella skuggsida.
Nej, men kanske att dina barn börjar bli större.
Ja, det tror jag.
Att det liksom helt plötsligt finns plats för sexuell energi och laddning i ditt liv. Och att du är liksom så här, hej, välkommen tillbaka. Det var länge sedan.
Så kan det vara. Och sen, men det, jag tror att det är ofta så för kvinnor. Det blir också lite kontraproduktivt eftersom många kvinnor plus 40 lämnar sina män.
Ja.
Men det vet inte, det är kanske då att det ska bli, som du säger, sex utan att man ska tanken på annat håll.
Ja, och att, så här, att det inte är sex i reproduktionssyfte, att det inte ska bli några barn, alltså man slipper fundera över det. Vi fick ju lite, vi ställde ju faktiskt den frågan till våra lyssnare. Liksom sex efter, ja men så här, i lång relation, för du hade ju liksom snackat loss lite med väninnor och fått din bild av hur ofta man har sex ganska kraftigt
reducerad.
Liksom, reducerad, att det var så här fullt normalt att bara ha sex någon gång i månaden.
Nej. Båda de hade ju inte haft sex på ett år. Och någon på typ 3 år. Så jag var lite så här,
oh my god.
Massa, gud, jag har inte haft sex på flera veckor nu. Det håller på att ta slut. Att jag har varit väldigt så här... Jag tycker att man i vissa relationer, att man kanske fortsätter leva i det fast man blir äldre och relationen skulle bli någonting annat, så håller man fortfarande en liten måttstock över hur mycket man har sex. Fast det var ju det som var en sån aha-upplevelse för mig med Bengt. Olsson, han var så här, men helt
inte här, alla människors främsta intresse, punkt slut.
Nej, men det kanske inte liksom efter ett tag är någons främsta intresse. Man bara kanske liksom är kvar i det. Förstår du? Igen så pratade jag klippte mig igår, inte hos Gigi för hon är så fullbokad, så jag klippte mig hos en random frisör bara. Han var jättebra och jättegullig. Och två människor som så här, gillar att overshara.
Herregud.
Då sa han, igen då, som vissa män säger, förkärlek män som kanske kommer utav mer match, från mer machokulturer. Att säga, ja, men det kan ju vara så med mannen då, eller din man eller den mannen, att så här, om han inte fick ha sex, jag bara, nej men gode gud, nu kan vi inte vara kvar där på 1700-tals feodalsamhället, att så här, mannen måste spruta sin säd. Han bara, ja, men det kan ju därför han blev ogin och så här. Jag bara, nej, det handlar inte, nog inte om det i vår relation liksom, men att det är fortfarande att män vill hävda att kvinnor inte släpper till. Och då kan de inte liksom leverera som goda män. Jag tycker man hör lika ofta att kvinnor är besvikna på sina män. Att de inte orkar eller vill ha sex.
Det tror jag dock är ett mycket mer stigmatiserat, så att säga, ämne. Därför att kvinnors knullbarhet är så otroligt liksom avhängig vår framgång på något sätt. Man vill vara liksom åtrådd, och de flesta killar är så här... har vi fått lära oss i alla fall kulturellt, kan bara titta på en tjej och komma i stort sett. Alltså killars sexualitet är mycket starkare och mycket mer lättillgänglig, den är mindre skamfylld, den är, och också liksom att män har förmågan att liksom knulla utan känslor och så vidare. Medan kvinnors sexualitet då beskrivs som ett mer komplicerat kapitel. Men jag håller med, jag tycker att det är många av mina väninnor som upplever liksom den här sexuella torken från sin partner. Att känna sig avvisad, att inte känna sig åtrådd, att inte känna sig sexig. Och liksom, jag vet inte, jag tycker att det är fascinerande med sådana par som du säger, som inte haft sex på 3 år och som inte tycker att det är problematiskt. Bägge parter, det kanske är så här, jag har väldigt svårt att tro att det är sant. Att man inte har funderat över så här, här lever vi tillsammans Och nu har inte vi knullat på 3 år. Nej, men det skiter vi i. Det är klart att de måste ha pratat om det eller surrit det, i alla fall någon utav dem. Eller så har de lyckats träffa liksom en extremt lik version av sig själv som då inte tycker att sex är så intressant. Så kanske det kan vara, men jag tror inte att det är... Jag läser någonting också som Holistic Psychology skrev, att liksom, vi ofta ser så här långa relationer som någonting åtråvärt och eftersträvansvärt. Men att en lång relation liksom kan vara så precis lika jävla dysfunktionell som en skilsmässa. Alltså människor som så här klamrar sig fast vid varandra, fast de faktiskt inte ens knullar efter 3.
De gillar varandra.
Kanske inte ens tycker om varandra. Mm. Kanske liksom är vantrivs i varandra, som får varandra att känna sig oattraktiva, som har stängt av hela sin sexualitet och som inte ens är intresserad av att väcka upp den igen. Alltså så här, det behöver ju inte vara en bra relation bara för att man är ihop.
Vi håller ihop, vi står bakom varandra
i vått och torrt.
Det mest obehagliga jag vet, det är när man går till exempel på någon promenad och råkar defilera förbi något liksom lite äldre par, eller går i affären eller går på så här, ja men du vet, någon elaffär, och så märker man så här, gammalt par, hur de pratar till varandra. Som att de hatar varandra över allt annat. Vad är det? Varför kommer du inte hit då? Typ som så här, om det fanns ett stup där och ingen såg, skulle inte tveka.
Ja, fy fan vad det är hemskt. Ja, och hur de så här rackar ner på varandra. Varför valde du den där smörgåsen för?
Ja. Och liksom... Varför kommer du inte för? Alltså, så här, sån jävla ilska, sån toxisk ilska som man kan ha liksom, när man precis har skilt sig och den ena har varit otrogen liksom, eller någonting som man själv varit med om, att den andra är så här, man bara, och vice versa. Så är de i dagligdagssamtal. Och du vet, det gör mig så rädd så att det, men så har man läst liksom berättelser och insändar, och så här, jag vill inte gå hem från jobbet för jag liksom klarar inte av att gå hem till min fru, för jag klarar inte av henne längre. Men jag vågar inte heller skilja mig liksom.
Nej, och det är så här, ja, jag tycker bara ändå att man ska så här, kanske inte normalisera det här med att så här, vi har aldrig sex och det är helt okej. Jag tror faktiskt inte att det är så många som är så att säga nöjda med det upplägget.
Har vi någon åldersdiskrepans här? Tänker vi liksom, är det här upp till, måste man knulla till man är 80, 90 eller liksom, visst är det där också svårt?
Vi hade ju i Karlavagnen, så hade vi, eftersom Hotell Romantik då hade haft premiär, det var ju för 1 år sedan när det första säsongen av det.
Det är väl en underbar public service liksom, program som är så här, okej, nu ska vi inte så skamma eller gömma undan människors, liksom äldre människors, eller äldre människors sexualitet, eller att man fortfarande kan bli attraherad av varandra. Jag tyckte det var helt underbart att se. Det var som att de var 17 igen.
Ja,
det och det flörtades och det låg så det gjorde slut och det var någon annan,
och de var liksom
hemma.
Så här passionerade och var förälskade, och vi följde ju upp det här temat i Karlavagnen och hade då temat liksom sex och kärlek hos äldre typ. Och fy fan, alltså det var, jag fick bara äta upp min insnöade idé om att äldre människor liksom inte är intresserade av sånt, och i takt med att hormonerna liksom kickar ur så börjar man liksom vara helt ointresserad av sex. Nej, nej, nej. Alltså, det var en sån jävla gullig tanta Lora som ringde in. Hon var så här goa 83 år gammal. Hon och hennes man hade liksom ett aktivt sexliv. De hade sex minst 2 gånger i veckan. Och de var så här, nej, vi har ju svårt nu med rörlighet och sånt där. Men då vill jag slå ett slag. För då har min man köpt en massagebänk. Och då har vi oljor som vi börjar massera varandra med. Och liksom så här, nej men du vet, så otroligt. Hon bara, jag älskar ju beröring och jag älskar liksom, inte bara liksom den här taktila känslan och att vi är nära varandra och intimitet, utan också den här sexuella beröringen tycker jag är så viktig. Jag skulle inte kunna leva utan den, och jag är så glad att jag fick träffa en sån här man. Det var hennes andra äktenskap och de hade träffats när hon var liksom 45 eller något sånt. Så jäkla härlig människa som var så här, nej men gud vad folk har konstiga idéer om oss, och så här, och jag minns att det var någon annan som ringde in också och var så här, men vadå liksom så här, bara för att hormonerna avtar, alltså hela vår hjärna har ju varit så fokuserad på sex och njutit så mycket av sex, det är klart att det sitter i. Ja. Det är liksom så här, varför skulle det inte göra det? Bara för att vi inte har då reproduktionsapparater som ska skapa bebisar. Men liksom intimitet handlar ju så mycket om sex och närhet och att vara nära med varandra och att bli en del av varandra på något sätt.
Men vi är så inställda på det där också. Vi pratade med Rosanna om det ju i Fråga Freud. Att jag sa någonting, att, ja men det händer att man vaknar i sömnen av att man får en århundrets kraftigaste orgasm. Man aldrig ens har fått typ med sina män. Hon bara, ja men gud, det har aldrig varit med. Och man bara, nej men du, då blir man också så att du jobbar med hela dagarna. Och du har liksom så många devices. Men det har inte hänt. Alltså,
det är kanske är för att man har så pass mycket sex i vaket tillstånd.
Ja, men jag tycker att det är så fascinerande just att man kan tänka fram en orgasm. Allting liksom sitter ju i huvudet. Och det är så här, ju tidigare vi inser det, ju lättare kan man ju liksom, ja, ta lite kontroll över än det ena, än det andra. Men det är ju en väldigt märklig känsla att vakna av att man får en orgasm. Men man kommer inte ens ihåg kanske att man har haft en sexdröm. Jo, det kanske är det.
Men sen tror jag också att, så här, att inte ha en levande sexualitet. Det är ju ändå så här, om man tänker sig Maslows behovstrappa.
Ja.
Där diskuterar han ju faktiskt inte ens sexuell, alltså sex. Jag undrar om han menar att det är ett basalt behov eller om det är ett andligt behov eller vad det kan vara. Men jag tänker mig i alla fall så här att om man känner sig hotad på något sätt, alltså är inne i sin fight, flight, freeze och få en del av hjärnan så att säga, då tror inte jag man riktigt är liksom kapabel till att landa i sex, alltså förstår du, i sexuell energi. Man kanske kan använda sex för att fly och som någon typ av så här känsloreglering, såklart, eftersom man kan bli sexmissbrukare. Men det här liksom sexet som handlar om avslapp om någonting som bara är lustfyllt, som inte är en jakt efter någonting så här. Jag tror att man måste liksom leva under ganska goda omständigheter. Man måste känna sig trygg, man måste känna sig mätt, man måste känna sig liksom landad och harmonisk och räkningarna är betalda. Alltså lite så. Det görs ju extremt lite barn i Sverige just nu.
Extremt. Det knullas väldigt lite också.
Det knullas, ja, och jag fattar det. Jag tänkte själv att ha så här galna räntor. Nu är vi bara inne på överlevnad. Så här, jag måste utbilda mig. Hur ska jag ha råd att betala allt det här? Hur ska jag kunna få en bostad? Vem fan kan tänka på liksom att så här, ha en skön så här, sexstund som ska resultera i en bebis eventuellt som man liksom ska bringa till denna mörka ekonomiska värld.
Och betala för. Tror också att det är därför som det inte är så himla mycket spotlight på mammor och accessoarer och stora magar. Och
ja, och sen tycker jag också
är bara
att
jag som är blind för det.
Det här fotriktiga som jag spottade lite i förra podden när jag gick längs Vinterviken, att liksom så här, men gud, vad är det här för så här asexuellt mode som är tillbaka? Och
nu är ju... Ja, det. Folk är liksom klara med det.
Ja, men också så här tänkte jag på att liksom, det blev ett jävla uppståndelse när skådespelerskan Sydney Sweeney...
Vad lustigt, för jag satt precis och kollade på hennes monolog på Saturday Night Live för 4 dagar sedan. Och vi ska lyssna lite på den sen. Men då kände jag så här, herregud, nu är 90-talet tillbaka. Det tidiga 90-talet, så här, feminismen är inte död, men det är väldigt svart och vitt.
Oh.
Antingen så har du så här bekväm mammafrisyr och är så här radikal arkafeminist. Eller också är du liksom tuttisarna all over the place och är så här, well I... Vi lyssnar lite här då.
It was always my dream to be an actor. When I was younger, my parents drove me from Spokane to Los Angeles just to audition. That's a 19-hour drive. And I'm so grateful to them for believing in me. And I think the reason they did is because I presented them with a 5-point plan to break into acting. It was a PowerPoint presentation, and I still have it. Check it out. It says, audition, get an agent, do commercials and short films, then get my SAG card. But if that failed, I also presented them with a backup plan. Next slide.
Och då var då planen B, show my boobs. Som hon då hade presenterat som en, alltså, om inte hon blev skådespelare så kunde liksom de få tillbaka pengarna. I och med att hon då har väldigt vackert dekolletage och hennes mamma då övertalade henne att inte förminska brösten när hon var tonåring.
Ja.
Det är också, det är ungefär det man hittar på henne när man googlar henne. Och då kände jag så här, det här är liksom en ganska så här kreddig, cool skådis. Hon har varit med Euphoria, i Lotus.
I White Lotus.
I White Lotus. Och jag bara tänkte så här, jag tänkte, men gud, är det Pamela Anderson på 90-talet?
Mm.
Och så försökte jag hitta så här någon annan nyans. Gör hon det här för att hon är kreddig, så att hon kan det, så att det här är liksom... Det visar att hon är en modern, framgångsrik tjej som vågar bjuda på de kvinnliga attributen utan att vara så här, en surkärring som luktar kiss ungefär. Är du med mig?
Ja.
Eller är det så att det är tillbaka till det här att liksom... Ja, men... det är roligt. Jag blir poppis på att använda mina kvinnliga attribut som så här, blondinskämt och tuttar. Jag trodde på riktigt att det här var en begravd
jag vet.
Humorstil. Jag trodde liksom inte aldrig att det skulle återuppstå. Och nu verkar det som att det gör det.
Det är lite grann som Billie Eilish. Att så här, de kliver in i sina karriärer som så här... Ja, men att de är så här indie... Liksom 90-tal, bara hej, jag bryr mig inte om någonting. Här står jag med min busiga tröja. Jag är lite grunge. Jag ska köra liksom...
Non-sexual.
Bara så här, jag är liksom anti. Jag har genomskådat allt. Men nu, när de då kommer upp i så här 25-årsåldern, då bara... Nej, nu måste jag börja spela på det gamla hederliga sexuella kapitalet. Så Billie Eilish då kör någon så här Vogue, liksom... Eller om det var Elle... Och helt plötsligt så är hon liksom, visar hon sina jätteboobs och sina enorma kurvor och liksom ser då, det är som att alla måste köra Marilyn Monroe-stilen. Nu är jag 25, nu är det dags för Marilyn, nu måste vi liksom kapitalisera på sexet. Först kapitaliserar man sig på ungdom, rebell, typ tonårs liksom revolt. Där man är så här, jag är bara en så här dumb ass som röker weed och liksom har på mig vilken jävla skit som helst. Jag är så jävla sexig ändå, så jag kan gå runt i en så här lodenrock och liksom pottfrilla, för jag är liksom ung typ. Men sen är det så här, nej, nu är det dags. Nu måste du börja. Jag tycker att det är liksom så, det är så jävla bara, när ska det dö det här? Ja, och sen ska du jobba med det sexuella kapitalet. Ja, men Ja men skoja inte.
Hon bara fortsätter. Hon hennes frisyr, lite så här hockeyfrisyr, hemmaklipp, en liten risig tröja med en liten fläkt, ingen BH, som bara liksom en gudomlig röst.
Mm.
Och nu är det också liksom, alla vill se ut som 90-talets supermodeller. Liksom alla vill det i slutändan.
Mm.
För när man börjar liksom förlora sitt sexuella kapital lite och så är så här superungdomliga fräschör, då får alla kvinnor panik.
Ja, men då liksom pump, fast det är också, de vet ju att det där funkar. Hela marknaden skriker ju åt dem att så här, köp det här, för det kommer funka svinbra. Ja. Och sen kommer de köra på det sexuella kapitalet tills det inte går längre.
Ja.
Och då kommer de våga sitta som så här Kate Winslet och bara så här, I don't give a fuck, jag är feminist, ge mig en bakelse.
Ja, men det är lite det här hur ensidigt liksom människor framställs, kvinnor då. Som tar till exempel Kate Winslet nu. Hon har gjort någon intervju, liksom, det var inget speciellt med det, för New York Times. Och där frågar de henne vad hon tycker om det här nya liksom bantningsmedel och Sempic.
Ja, det är en diabetesmedicin då som många i Hollywood påstås äta för att då
rasa
pinsmala. Ja.
Det går ju rykten om att några svenska sångerskor också har liksom tagit det. Och det tydligen så är det någonting som sker om omsättningen, att man säger man går ner,
men du blir inte hungrig. Precis, alltså, du förlorar hungern, du mår illa hela tiden.
Ja. Precis, du kan gå ner så här, ja, men verkar som 10 kilo på 2 veckor nästan.
Mm.
Ja, och då frågar de henne om hon har tagit det, och då säger hon att hon inte riktigt vet vad det är. Man bara, det är klart du vet, varför skulle du inte göra det för? Mm. Det är ju ändå liksom ni har pratat om senaste 2 åren i Hollywood, på Oscarsgalan, I mean, everywhere.
Mm.
Och sen då ska hon liksom på så här, ta en tugga, en jättetugga av bakelsen. Och även om hon kanske inte gör det på det sättet som journalisten framställer, så blir det ändå så här, nej, jag vet inte. Då måste man antingen vara så här tjockisbettan som är så här frynklig och glad och trycker i sig bakelser i parti och minut. Eller så är man liksom kontrollerad och liksom, nej, man tar salad with dressing on the side. Lite liksom Jennifer Aniston-aktig.
Mm.
Så alla har väl många olika sidor. Ibland trycker man i sig en jävla semla som jag gjorde igår, så för Elon hade med sig någon. Ibland så käkar man inte det på en vecka. Ibland tänker man på att man inte ska äta godis. Ibland så måste man ha det för att man bara känner att jag går under annars. Det ska alltid framställas som att människor är så svarta eller vita. Jag tycker det är så otroligt tråkigt.
Ja, alltså jag kan hålla med. Samtidigt så kan jag liksom tycka att hon har liksom fört ett resilient krig mot den här vikthetsen. Det har hon alltid gjort. Hon är liksom så här, hon hatar den här smalhetshetsen som pågår, så hon har ju liksom vägrat att infatta sig på något sätt och stått upp för det alltid. Hon berättade att hon har varit ätstörd under Titanic-perioden och att hon liksom mådde så jävla dåligt av att människor bara, du vet, kom fram och gav henne komplimanger för att hon hade gått ner i vikt. Och det är ju liksom någonting som är så vanligt frekvent förekommande.
Yeah.
Att så här, wow, gud, you look smashing. Have you lost weight? Att det är liksom, det är då du blir belönad liksom. Och går du upp några kilo så är det ingen som säger någonting överhuvudtaget. Vilket hade varit helt rimligt för väldigt många. Så här, gud vad du är fin. Passar verkligen i och ha lite kurvor eller något. Men nej, blir man smal så kommer du garanterat få hurrarop och komplimanger och människor som kommer påpeka liksom att du har lyckats på något sätt.
Och så, men så är det ju i Sverige också.
Ja, men så är det i Sverige. Men jag skulle verkligen tro att det är mer utpräglat i USA.
Men det är
bara att de liksom har så pass stora problem med övervikt. Och det, har liksom, det är också så mycket mer öppet utseende fixerat som det inte riktigt är här. Och liksom en helt annat så här mode med så här smalhet.
Jo, jag vet, men då tänker jag också som att det finns, men ibland så händer det att liksom kvinnor, kända kvinnor på Instagram går igenom en kris, eller ja, på något sätt så inom liksom en short period of time så går de ner väldigt mycket vikt. Och så märker man att de går igång på det själva.
Mm.
Det är så här, okej, okay, men det har man ju vänner också som är så här, gud vad jag har blivit smal. Man bara, ja, jag tycker att hon var väldigt ärlig i det. Bianca Ingrosso, när hon sa så här, nu ska jag ta tag i min ätstörning, och det är liksom det jobbigaste jag har gjort, för min ätstörning har varit min enda kontroll.
Mm.
Den har varit min trygghet. Alltid liksom haft koll på hur mycket jag kan äta, hur mycket jag väger, och nu kommer den kontrollen försvinna om jag tar tag i det här. Så det är klart att man liksom kan bli, det tycker jag men, i undersökning och liknande, många som har ätstörningar vittnar om just kicken i att ha den här otroliga kontrollen över sin kropp.
Mm.
Och då ska det framställas som att så här, när man ska beskriva Kate Winslet och att hon motsäger sig de här idealen, då måste man göra det med liksom prefixet att hon trycker i sig en bakelse.
Ja,
de framställer som att det faller grädde. Mm. Och liksom stora så här bitar
ner. En stor tugga av sin bakelse. Man bara,
ja, det kan man ju bara säga. Varför måste det hela tiden beskrivas med att säga, nej, det är bara
du är antingen det ena eller det andra.
Ja,
liksom.
Ja.
Mm.
Och det är lite som J-Lo beskrev, att hon liksom, hennes underdel blev bortklippt under tidigt 90-tal när hon var med i liksom romantiska komedier, för att det var någonting som var så otroligt kackigt och liksom cultural och liksom low class, att man hade arsle och rumpa.
Mm.
Så då klippte de henne som att hon var en sån här kentaur typ, fast
jävla sjukt alltså.
Ja, så att så här, jag vet inte. Jag tycker inte att det
blir inte friskare. Vi vill gärna tro det. Vi är så här, nu håller vi på så mycket med kroppsaktivism och vi är så medvetna och vi är så på gång och vi är så på hugget och så här. Men det liksom verkar inte bli bättre, utan detta kroppsfixerade, ja, sexualfixerade samhälle fortsätter liksom att kränga på oss sjuka ideal mer eller mindre.
Och man har sin coping-strategi. Jag tänker om Coppelescaido.
Cassiopeia.
Då antar man rollen som ett barn.
Mm.
För då kommer man undan det. Då kan man ha löst sittande kläder. Då kan man ha tokigt smink och tofsar. För då har man liksom, då är man inget hot mot övriga etablissemanget. Och jag tänker, den här metrosexuella mannen som dök upp här, när var det? 2010 ungefär, var det då man började prata om metrosexualitet?
Och mens, vad är ens det?
Ja, men det är män som liksom, som anammar kvinnliga vad ska man säga, omhändertagen. Man bryr sig om sitt utseende, man är väldigt trevlig, man har liksom, ur sitt uttryck, ett bögigt beteende fast man är en heterosexuell man som gillar att knulla med tjejer.
Ja.
Ja, men det är ju ett liksom, genom historien, klassiskt grepp att säga, att vara en underdog.
Ja.
Att vara en Peter Pan-typ eller en såhär flickiflockis. Och jag läste en avhandling som handlar om så här: använder du samma coping-strategier som när du var liten, när du är vuxen?
Mm.
Och då tänkte jag så här: ja, hell yeah. Varför tror jag kallar mig för Anders för?
Mm.
Jag vill ju komma ifrån de flickiga normerna. Jag pallade inte hålla på med håret. Jag orkade liksom inte sätta på de här klänningarna. Det var skitskönt. Jag hängde med pappa på liksom olika sportevent och kallade mig själv för Anders. Det var klart.
Ja.
Liksom, det är samma sak här.
Men jag tänker att det är ändå en ganska obehaglig typ av så här predators. Om vi nu ska gå över på liksom så här predators som använder sig av en så här barnslighet och humoristisk approach för att liksom begå typ mer eller mindre övergrepp.
Mm.
Därför att det är så här, lex Michael Jackson, väldigt svårt att så här, men gud, han är som ett barn själv. Eller han är så här,
varför skulle han vilja ha ett
många
barn?
Många sådana shady snubbar som har passerat under mina tonår. Kommer tänka på en fritidsledare som var så här grovt populär och som var så intresserad av, eller som alla tjejer på den ungdomsgård där jag brukade hänga var liksom blint förälskade i honom. Och han var väl kanske 23. Och vi var så här 13-14. Och han var ju som en av oss. Fast han var vuxen. Och han, och verkligen typexempel på en sån som så här, bakom lek och liksom humor.
Pojkaktighet.
Ja. Så här, gud. Och också så här, kan inte du köpa ut till oss? Bara en flaska rosé i så fall.
Och jag får vara med.
Ja. Så att han liksom... Man har själv gränslösa handlingar, han svarar an på dem och helt plötsligt är liksom allt väldigt gränslöst. Uh-huh. Att man sitter hemma och festar hos den här då fritidsledaren som man bara, då blir det väldigt liksom nära till att börja hångla med honom.
Såklart, för att han är en kompis, uh-huh. Man håller precis på att utforska sin sexualitet.
Nu ska jag dock verkligen betona att det här var liksom, jag hånglade aldrig med honom, men jag vet att det var många som gjorde det. Ja. Och att det såg som någonting som var jävligt coolt. Gud, vad du har hånglat med honom. Ja. Men gud, och det var någonting som var eftersträvansvärt. Och det var någonting som var coolt. Och det var ingen av oss i 13-14 års åldern som tyckte att det var minsta något märkligt. Övergreppsaktigt. Nej, eller märkligt. Utan tvärtom så var det någonting som man var oerhört jävla stolt över.
Mm.
Och det är ju liksom en obehaglig typ av...
Jo, men vadå, ta varenda liksom... reseledare fram till i alla fall i början på 2000-talet. Ja. Jag och Frida och Lillåsa var ju då med Klubb 33 på Cypern två veckor.
Mm.
Två veckor.
Herregud.
På samma hotell. Svåra. Det låg lite utanför Napa också för det var lite billigare hyra där. Så att där var vi då liksom på verkligen Hotel Cypress, California.
Fan.
We stayed there och det dracks liksom tequila i plastglas. Alla låg med alla. Det var så mycket klamma och drypa. Och
nej, men fan.
Nej, det var riktigt Risley through. Och då var det liksom två då, de underhållande resledarna.
Mm.
Vi ska inte säga namnen då. Men den ena var liksom lite mer macho. Stor och snygg. Och den andra då kallade sig... hade Lill före sitt namn då, som prefix. Och
typisk de, grej alltså.
Ja.
Lill, man bara, nej, du är ingen litet barn här bland oss andra barn.
Du är inte Lill.
Nej.
Du är inte apa Nicke.
Nej,
det är det inte. Och de jobbade på riktigt frenetiskt, särskilt Lill-prefixet. Så till en milda grad att säga, helt plötsligt märker jag och en av mina kompisar att han ligger mellan oss och jobbar... Doppel.
Nej men, så jävla skabbigt alltså.
Skabbigt, när han liksom pippade på där, en det ena, en det andra, liksom i öppen regi, för vingresor.
Helt otroligt.
Helt otroligt, och det var inte heller något som var konstigt. Vad var vi då? 16, vad kan han ha varit? 24, 25 då?
Ja.
Och det är också så här, det är någonting som har ätits upp, tack gode gud.
Mm.
Av liksom, ja vad ska man säga, mer att man har engagerat sig i typ psykologi och MeToo och allt så här. Men det var ju inget konstigt då. Jag hade kompisar som var så här, kanske 17 som var ihop med killar som var så här 30.
Mm.
Nej, det var inget konstigt. Eller att någon var så här 14 och var ihop med någon som var 22. Och så var jag över där och det liksom pippades hit och dit. Men ja, hej då, ha det så bra nu då. Men då tar han hand om henne. Det var ju liksom någon så här 90-tals tro att föräldrarna tänkte så här, ja, det är bättre att du åker med din kille på semester då än dina tjejkompisar. Jag ska bara säga så här, i 999 fall av 1000 skulle jag skicka iväg min dotter med sina tjejkompisar före en äldre kille. Så att jag håller med dig. They're still there, out there. Det ska vi...
The predators.
Så är det faktiskt.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och på lördag är det Mello.
Det är det.
Ja.
Då är det final, eller är det?
Ja, det är så preppad. Liam.
Du har verkligen följt det här slaviskt, vilket jag gillar.
Ja, jag älskar det så mycket.
Mm.
Jag fick också lite inside information av Anna Kokotos som är där och sminkar. Vi satt och lyssnade lite här då, häromdagen. Vi var på ett event tillsammans på de olika låtarna och förhandstippade och gissade, va? Så att vi tror nog ändå kanske att det är Martin och Martinus som vinner. Men vi har också kommit fram till att
det är helt sjukt. Varför får de ens vara i svenska?
Fast den där
berätta
är att
för mig.
När vi väl är där då och vi ska liksom rösta, då tror jag att vi omedvetet blir patriotiska. Ska vi skicka iväg två normer?
Nej, men det verkar helt sjukt. Jag förstår liksom inte ens hur det är möjligt att de tävlar för oss.
Ja, de tycker att det är bättre här i Sverige då. Det är inte lika proffsigt i Norge.
Tycker de det?
Nej, de tycker det är bättre.
Ja, här är lite mer
agent och det är bättre liksom businessen är bättre.
Vad märkligt bättre. Alltså.
Ja, så att jag är mycket peppad. Jag har förpreppat chips. Tydligen ska få någon pizza också som Bindefält har.
Åh helvete.
Ja, det är mycket med det här som jag har förpreppat med.
My god.
Oh my god. Och jag vill också berätta att nu får jag skryta lite om boken som faktiskt du har fått mig att skriva.
Har jag?
Ja.
Det är inte klokt.
Du har faktiskt flera år sagt att du måste skriva en bok här om din ADHD. Nu måste du våga säga som det är och liksom... Ja, det måste finnas andra ansikten. Det här har inte du sagt, men det här är lite min egen tal. Det måste finnas andra ansikten än Lotta Borg Skoglund.
Verkligen, men sen också så här... Jo, men jag, nu minns jag ju, absolut. Jag har ju sagt till dig så här, nej, du ska inte hålla på att skriva en massa andra grejer nu. Det du ska göra är ju att dokumentera, för det har ju varit en stor ynnest att ha fått följa med dig. Dels liksom utredning, diagnostisering och sen hur det har landat hos dig och vad du faktiskt har gjort med det här. Och att du liksom, ja, jag tycker det har varit jättespännande att få se det lite grann så här från sidan.
Mm.
Och att du också har klivit in så hårt och tagit ansvar för att, ja, precis som jag tycker att alla som får en sån här diagnos bör göra. Alltså verkligen satsa på att lära sig allt om vad den här diagnosen innebär. För att försöka göra så mycket man kan för att minska sitt eget lidande. Men eftersom du också är liksom en briljant skribent och journalist, så är det bara så givet. Det är klart att du ska skriva om det här. När du är med om det, och allra helst liksom när det är färskt, så att du inte bara kommer ut på andra sidan och sen så ska du bara tala om för alla hur det är, utan att man faktiskt får följa med i allt som har varit ganska jobbigt och tufft under den här tiden.
Ja, men jag är ändå fascinerad över, ibland så tänker jag så här, vad det var. Jag tänker så här, det kanske är första gången i hela mitt liv som jag har börjat känna efter, alltså på riktigt.
Mm.
Och då känner jag så här, helvete vad trött jag är då. Och helvete vad jag känner mycket.
Men det kanske är en del av processen. Jag tror att du kommer släppa det. Så var det
jag är så hjärntrött nu. Nu har jag fått dysphoria. Nu är jag så här, time slap nu. Jag bara säger, jag fattar det.
Ja, men
det är utmattande.
Är det inte liksom lite grann också som medberoende och beroende? Alltså jag brukar säga så här, fan, Lyllos alla alkisar, för de är så här tvungna att gå igenom alla sina beteenden för att kunna urskilja vad är friskt i mig och vad är sjukt. Mm. Vad är beroendet och var är jag? Var börjar jag och var slutar jag och var börjar beroendet liksom, eller beroendepersonligheten? Och jag tänker att även du som har ADHD måste också börja liksom så här, är det här ett beteende som gynnar mig? Är det här ett beteende som kommer göra det svårt för mig? Alltså du måste börja själv analysera kanske väldigt mycket just nu. Men sen kommer ju det landa. Alltså det kommer väl lägga sig i ditt
system. Ja, det kommer. Men det är också väldigt intressant eftersom jag har bara kört på i hela mitt liv.
Mm.
Och när man har ADHD så kör man på. Man märker ju inte när man liksom kraschar.
Mm.
Så att jag tror så här, mina liksom strategier då har varit copingstrategier. Dels att bli gravid och amma länge.
Mm, för då får du vila.
Nej, men alltså, jag kan inte se på något annat sätt. För att, så här, nu när jag känner efter lite, när jag är trött eller när det har blivit för mycket, då är det bara så här, nej, men allt från liksom att jag sveper med 3 koppar kaffe och bara så här, till det här med oversharing. Jag kommer upp i en känsla, jag kommer inte ur den, jag loopar den, jag liksom, jag åtrår den. Och sen när jag kommer ur den så bara, vad är bilen, vad är den? Att jag så här, börjar se sådana liksom tydliga mönster över beteenden som jag har som inte är sunda. Det som fick mig ändå att liksom tippa över, inte tippa över, det var inte bara enkom den här artikeln, men man håller ju på, det är Gabor och Matte, det är hit och dit, det är fram och tillbaka. Man försöker liksom hitta olika sätt istället för att ta medicin, bla bla bla. Men hur man än gör så visar det sig, evidensen för att liksom, att ta medicin tillsammans med liksom, ja, men terapi och hit och dit, det är det som är bevisat liksom, får människor att kunna leva ett liv som makes sense för många, absolut inte för alla. Och så den här artikeln som jag lovade att jag skulle skicka till dig, som jag aldrig skickade. Det var bara liksom, dels väldigt spännande på det sättet som du och jag har pratat om, att om man ska vara psykiskt sjuk eller liksom, eller ha något handikapp eller något problematik, så får man vara rik, va?
Ja.
Det liksom, det finns inte så många andra sätt att göra det på. Och så läste jag den här artikeln när de undersökte då liksom en forskning kring pappor på 1800-talet.
Mm.
Och då var det så här, ja, men papporna på 1800-talet var kanske inte så känslokalla som vi trodde. Men dels finns det bara vittnesmål från rika pappor.
Mm.
Och de är så liksom mina pöjkisar, och de kanske inte gick så bra på universitetet, men pappas pöjkisar, då klappar jag om honom. Det är väldigt kärleksfullt beskrivet om de här barnen, liksom pojkarna, och när de är själva med dem. Men sen så finns det ju liksom inget nedskrivet då av fattiga pappor, som dels inte kunde skriva och dels fanns det inte tid till det. Så de enda vittnesmålen kring, vad ska man säga då, mindre belevade föräldrar, det är ju när barnen själva har skrivit sen då.
Mm.
Ja, mor älskade jag, men pappa var rädd för, och han sålde med passion och så som pågick, han våldtog mig, bla bla bla. Så dels är det såklart helt fel. Det är klart att
det missvisande bild.
Ja, men det är helt missvisande. Det är som också Bellman skriver om sen hans barn gick bort, så hur han liksom inte ville gå vidare och han utvandrade. Det finns ju såklart många vittnesmål, men eftersom det bara finns vittnesmål från en sida så måste man spekulera i det andra, och då är det lätt att stigmatisera.
Mm.
Och så alla den här artikeln då om ADHD de senaste 100 åren.
Mm.
Vilket handlade då om att så, de senaste liksom, 100 åren som man började prata om det här, så har procentuellt så har det legat på mellan 3-5%. Mm. Det har liksom inte ändrats.
Nej.
Och alla de här mammorna då, så, du vet, det beskrivs så jävla hjärteskärande. Så här, ja, mammorna då som ensam blir anklagade då för att deras barn är
beter
liksom,
sig. Galet.
Beter sig. Och det ska slås på fingrar och det ska skammas och det ska liksom agas och bla bla bla. Och så bara, ja, jag var tvungen att gifta mig med Pelles pappa mot min vilja för jag blev gravid. Alltså liksom hela tiden så finns det också en bakomliggande historia varför kvinnor har tvingats in till saker och varför de då på ett naturligt sätt kan bli anklagade för att vara dåliga mödrar.
Mm.
Så fram till 70-talet så var det ju inom situationen föräldrarnas fel då man fick barn med liksom autism eller ADHD.
Ja,
eller
som inte skötte sig. Eller, ja.
Och det är så svårt att ändra såna här stigmatiserande tankar och föreställningar när de har funnits historiskt så himla, himla länge liksom.
Ja, men jag tänker också att det måste ju ha funnits ett enormt stor skillnad i bemötandet av barn som hade ADHD beroende på vilken samhällsklass man bodde i. För det är klart att det är svårare att ha ADHD om du ska liksom sitta och vara en fabriksarbetare. Som är så här, du måste sitta 12 timmar om dagen, du måste ägna åt någonting som du är helt ointresserad av.
Plocka tändstickor.
Ja, alltså så här, in i en ask liksom. Än om du då föds i en direktörsfamilj där du är så här, du kan ägna dig åt så här konstnärlig verksamhet, alltså så att det fanns ändå liksom,
spring runt här på borden.
Ja, eller du kan bli chef här över godset typ.
Och du kan vara ledig lite hur du vill. Du kan vara chefig.
Ja, ja, precis. Alltså, och du kan vara kreativ, du kan vara entreprenör. Det var ju liksom inte läge att vara om du föddes i en statarlänga.
Alltså, nej,
här, men säga vad du vill om så här Petter Stordalens jordgubbsförsäljning när han var liten, men liksom så här, det kunde inte ens
Strawberry.
På den tiden var det så sjukt mycket mer så att bunden vid din klasstillhörighet,
ja.
och vilket gjorde det säkerligen extremt svårt att ha olika typer av diagnoser i liksom lägre samhällsklasser, inklusive alltså, vad ska man säga, mer allvarlig psykisk sjukdom. Att så här, lycka till att ha bipolär diagnos när du liksom föddes i en statarlänga. Det var väl i stort sett bara typ så här, ta livet av dig. Ja, vilket de också gjorde liksom.
Ja, eller så får du liksom
eller hora typ.
Ja, eller bli tjuv.
Ja, bli
Så att jag bara känner så här, efter jag läste en artikel så blev jag så här, okej, jag känner mig grundad i att så här, historien.
Säg vad den heter nu. Man kan förbeställa den.
Ja, man kan förbeställa den på Alidebriz eller någon annan Bokus. Och den heter Handbok för kvinnor med eller utan ADHD. En radikal guide till en bättre vardag. Hur du får din inre kritiker att hålla lite mer käft.
Och det som är fantastiskt med denna ADHD-bok, som jag ser mest fram emot, det är just att du bemödar dig om att inte bara lyfta det medicinska perspektivet, utan att du kommer föra in historia, du kommer föra in liksom andra kritiska röster kring den här diagnosen, dina egna funderingar kring det, att du liksom gör journalistens jobb här och inte bara liksom så här, gud vad bra, nu köttar vi bara på.
Nej. Jag tycker att det är en väldigt ensidig bild av...
Och väldigt grovt förenklad. Det är liksom också det jag kan känna så här med de ADHD-experter som uttalar sig. De pratar ju till oss om att vi är barn. Och jag fattar att man tänker att vi behöver det. Men jag tycker också att så här, men snälla, gå ut på TikTok. Alltså hur många unga människor är inte som fortbildar oss i betydligt mer liksom high class, high academic liksom, än att sitta i TV4 morgon och så här förenkla grovt.
Ju mer jag liksom ser de här kapitalistens liksom käftar då, hur man så här, redan liksom, kvinnor som redan ligger lite ner och känner sig liksom fångade av det kvinnliga narrativet och perfektionismen. Du vet, varenda app nu, amerikanska, svenska appar, så här, den visar då kvinnor som har ett hem som ser ut på ett sätt som jag känner så här, utslagna missbrukare på ruinens brant och dödens näste typ. Du vet, det är bara, det är hundar, det är hår, det är liksom hiten och ditan och så här. In 3 days you can have a perfect home. Alltså allting går ut på just de här grejerna som vi redan mår dåligt över, att man har svårt liksom för husmodliga liksom, att man inte kommer tid, bla bla. Allt är pinpointas, men nu ska vi lösa det här. Om du bara betalar 2000 kronor per år, svara på de här frågorna, skicka in det här, sen får du en personligt ut plan.
Hur du kan bli perfekt.
Ja, och så blir jag så här, förlåt nu, jag tycker att det är otroligt viktigt att, liksom, att vi belyser ADHD ur kvinnliga perspektiv och vad som är skillnaden. Men ju mer jag läser, ju mer jag pratar, så tror jag inte att det är så stor skillnad på kvinnlig och manlig ADHD. Jag tror att det handlar om det här att unga tjejer skär sig och att man liksom klarar sig hela dagen och sen så börjar man bråka liksom när man kommer hem eller man ligger och dricker. Det handlar bara om att det finns inga sätt för unga tjejer att få visa då sitt rätta jag, utan istället då så tar man det in. Jag tror inte att det har så mycket att göra med själva ADHD:ns.
Nej, det handlar så, väl bara om könsmaktsordningen som vanligt.
Ja, och hela tiden det här, jag satt och kollade på, lyssnade på Flashback nu, eller jag satt och läste på Flashback nu, så knulla med tjej med ADHD, hur är det att vara en snygg tjej med ADHD? De luderna, de är knullar runt hela tiden och otrogna, de är så kåta. Du vet, det är bara så här föreställningar hela tiden. Det finns liksom ingen täckning för någonting. Och så idag så tänker jag så här, jag känner liksom inte igen mig av bilden, förstår du? Att jag ska så här, ligga, sitta som ett vrak hela dagarna och typ säga, oj, nu är klockan 3 på natten och jag somnade till. Eller så här, oj, mina ungar, de kommer aldrig tid att kalla sig, jag orkar liksom ingenting. Så framställs en kvinna med ADHD. Och sen idag så var det attention, vet du vad det är?
Mm. Ja, Riksförbundet Attention tror du de heter.
Precis, och de skriver ju då, eller de berättar mycket om ADHD och gör jättemycket bra grejer. Och nu har de då en liten film då som ska visa hur det är att ha kvinnlig ADHD.
Mm.
Och lever du också i vardagskaos? Jag förstår att tanken är god, men det bara spär på ännu mer att så här, du är antingen eller. Antingen är du ett fuck up som lever liksom i misär. Uh-huh. Eller också är du en kvinna utan ADHD som rakar benen och liksom har det perfekt hemma. Mm. Och hiten och ditan. Så det är så här, å ena sidan är den här perfektionismen som kvinnor försöker eftersträva, därför mår vi dåligt, därför blir vi utbrända, bla bla bla. Jag försöker hitta ett konsensus mellan så här, vad är samhället och vad är vi?
Mm.
Och liksom, ska vi sluta och gå på magkänsla? Vi kommer inte komma någon dinosaurie och sätta sig på oss när vi ligger och sover, utan så här, vi får väl, som du sa i förra avsnittet, vi får väl gå lite mer på så här, jag menar, the body keeps the score, så här, vad orkar vi med? Vad klarar vi? Är du med mig? Och det är det här som jag vägrar att gå med på. Man är kåt, man är så, bor man i orten när man så, bor man på Östermalm, bla bla bla. Det ska fortsätta att säga, det enda sättet för oss att hantera att det inte finns något sätt att verkligen veta, det är att liksom sätta in människor då med diagnos i de här facken. De är kreativa. De är översmarta.
Men jag tror att du genomgår det här som de flesta som får en diagnos, att man blir väldigt, väldigt irriterad över att någon annan ska definiera vem man är. Och det är väl det som, jag tror att det är ganska nyttigt för dig som också har jobbat med att diagnostisera massa personer som är alkisar. Mm. Alltså så här, du kan ju tänka dig när någon är så här, men du är alkis. Man bara, håll käften, jag bestämmer själv vad jag är. Jag vill inte att någon annan ska definiera mig. Mm. Och det tänker jag generellt väldigt mycket på. Att liksom, det har landat i mig att jag verkligen kan förstå hur irriterande det är, hur, alltså det är också ett maktövergrepp att bara säga, du har den här diagnosen, aha, då är du sån så här,
nej. Jag tror så här, kan du inte laga mat? Kan du inte läsa recept? Man bara, jo, jag behöver inte läsa recept, jag kan laga mat jättebra. Det är hela tiden att man säger, nu ska vi bunta ihop de här, nu är det tyskorerna. Nu, men nu är det de som inte kan skriva och läsa, nu är det liksom white trash, nu är det ADHD, och då känner jag så här, att det hela tiden följer ett mönster att när kvinnorna gör ett eget val, nu vill jag bli diagnostiserad, nu väljer jag den mannen, nu väljer jag att liksom inte följa samhällets normer. Nej, men då helt plötsligt, det klarar vi inte av. Då måste vi buntas ihop. Då, det är liksom att en kvinna är självständig och fri och ändå bestämmer sig för att säga, sån är jag och jag står för det. Det här är mina skuggsidor, jag tänker inte förminska mig något mer. Det klarar liksom inte samhället av än.
Jag tänker ju att så här, de här diagnoserna, jag kan ju störa mig på dem för att jag, så här, jag märker så himla många som är så här, jag har diagnos, så att jag... Det är därför jag är lite grann så här. Alltså, många unga människor också har liksom, fått det som en förklaringsmodell till att de kanske är på vissa sätt.
Det och att
de
också, så här,
läser sig in till. Jag bara, fast du är inte alls sån.
Nej, men det är det menar. Jag menar, att man måste våga rikta lampan mot sig själv.
Jag har en tjej som jag står väldigt nära. Högfungerande autism och ADD. Eller hon har ADHD. Men hon är liksom så här, det mest jävla funktionella personen som jag nästan har träffat i den ålderskategorin. Kommer aldrig för sent. Så här, superduktig på att strucka. Superduktig på att planera. Superkompetent liksom unge. Och jag är bara så här, kan du verkligen ha de här diagnoserna? Mm. Jag kan inte, för inget av mina barn skulle i 12-årsåldern klara av det som du klarar av. Och samtidigt så märker jag hur omgivningen liksom plockla på henne de här jävla diagnoserna. Mm. Då säger jag jävlar. För jag tycker bara att det är så här, nej, gör inte det. Hon behöver inte höra att hon har svårt med att passa tider. Att hon har svårt att passa in i grupper. Att hon har svårt med sociala sammanhang. Man bara, nej, hallå, hon är 12 år. Hon behöver inte höra det. Det kan vi ta när hon själv upplever att hon har ett problem av det här. Men just nu har hon ju faktiskt inga problem av det. Så det, liksom, där är det så här, jag tror att det är en jättefin balansgång. Jag förstår verkligen att många kan känna sig jättehjälpta av att begripa varför man har känt sig udda, apart, att man har varit utanför normen och att man har känt sig fel och att man alltid känt sig liksom udda utanför. Men samtidigt,
men
så tror jag
att jag har aldrig gjort det, så för mig blir det också svårt med att säga äntligen föll allt på plats, att jag kände, har känt mig som en sällsynt fråga. Jag vill säga, nej, inte alls. Alltså, jag har bara känt att jag har kört liksom, levt mitt liv. Sen kanske jag liksom inte har varit här, exakt som alla andra.
Men varför
jag
ville du ha diagnosen då?
Det var när min pappa dog. Urfattig. Att jag bara så här, jag vägrar att, liksom, att vara så godtrogen och hemfalla åt att dö fattig som min pappa.
Mm.
För att jag tycker, även om jag liksom kanske inte har varit så här, den traditionella Bulma, eller det har jag väl ändå också liksom inte, på ena sidan har det och andra sidan, så har jag inte känt att det har liksom begränsat mig. Jag har aldrig känt mig konstig, jag har känt mig ganska lyckad. Det har just varit den här grejen att jag liksom, att jag kan skapa min egen verklighet. Ja, men nu är det, ingen, liksom, det där är ingen fara, det där tar vi sen och hiten och diten. Att jag säger, nej, men nu får du fan vakna upp och ta ansvar liksom, för vissa grejer. Och om du inte kan det, så måste du verkligen be någon annan hjälpa dig som kan det. Inte bara känna så här, okej, den som...
Nu får någon annan bara göra det här.
Ja, och oj, det var en katt, eller det var så här, någon som var lika dålig som jag. Skit i det, för den är inte den bättre än mig. Det handlade bara om så här, jag måste ta tag i vissa grejer som inte funkar. Och det utesluter nästan, tycker jag, att det handlat om ekonomi. Eller att jag har liksom... Det pratar vi också om. Vad är medberoende? Vad är ADHD? Det pratar jag också om i boken med Carina Bångsa. Vem fan vet?
Mm.
Men just det här, att jag kände så här... Jag måste liksom prioritera rätt saker i rätt ordning. Vilket jag tycker är väldigt svårt när man har ADHD. För att det, som du säger, det är mycket intressant att läsa om Mesopotamiens skatter. Även fast man ska betala räkningar. För då hamnar man då på en liten sajt. Eller så, liksom Einsteins hjärna. Du vet, det är så angenämt för mig. Det är liksom skatglitter.
Jo, men det fattar jag också. Men jag tänker så här, som står bredvid dig. Så jag kan i alla fall se att jag tror att det har hjälpt mig i relation till dig att du har fått din diagnos.
Ja.
För att jag kan förstå varför till exempel... Alltså jag kan bli mindre arg på att du så kategoriskt kommer sent och har svårt med struktur, ordning och teknikfrågor och sånt där. Alltså då kan jag liksom copa med det på ett annat sätt. Och jag kan också så här... Nu när vi var uppe i fjällen och du bara... Oj, jag har inte tagit min medicin. Jag bara... Nej, du har precis pratat här på morgonen klockan 9.05 med så här kreti och pleti i ett kök. Ja. Du kommer inte ur köket. Man bara, vad är det som händer?
Jag kommer inte därifrån.
Du går upp i så här ett sånt jävla högvarv så där tidigt på morgonen. Alla bara, vad är det du gör? Du bara står och har liksom så här...
Orerar.
Alltså man bara, nej, men det här är ADHD. Det är liksom ingenting annat kan förklara det här. För ingen kan vara så här intresserad av att prata i ett kök med okända människor också.
Nej.
Alltså, och då är det ju faktiskt lätt att bara kunna säga just det. Och så kommer du också på dig själv. För jag tycker också att du har, att din diagnos har givit dig självreflektion på ett sätt som du inte hade innan. att du liksom funderar över också självkärlek på ett annat sätt. Eftersom du har sprungit på och bara tänkt att nu är jag bara sån här. Men att du liksom har börjat fundera över vad behöver jag? Vad behöver jag med den här diagnosen? Vad kan jag göra för att, den här, för att jag ska kunna leva ett bättre liv tillsammans med den här diagnosen jag har? På något sätt. Så jag tror nog ändå att den har varit bra.
Sen liksom. Har ju också såklart kommit i samklang med att barnen har blivit lite större. Liksom.
Såklart. Det är svårt att veta vad som är vad. Men liksom,
nej, men jag håller med. Ja, det var så tydligt. Det var väldigt roligt så här, lackmuspappertest. Jag såg det säkert. Så jag tänkte så här, alla dessa jag skrev en liten krönik om det som är i boken. Alla dessa timmar jag har lagt ner på. Ingen vet.
Nej.
Prata med någon bara.
Eller när du försvinner. För det sa dina barn också. De bara, jag orkar inte vänta. Jag orkar inte vänta. Jag bara, vadå då? Jag väntar alltid på mamma.
Och där känner jag att medicinen är en trygghetsfaktor. Att när jag tar medicinen, då är det så här, okej, jag fattar. Du ska liksom inte stå och kolla kluvna toppar en timme innan frukost. Eller du ska liksom inte sätta ner just nu. Att så här, nej, nu är jag så här, jag kollar på klockan hela tiden. Jag är så här, okej, nu, jag är så här, du får ägna dig 20 minuter åt det som inte har med ditt jobb att göra. Eller, men det blir också en så här tydlig grej. Senaste veckan så har jag så här, jag tar inte upp tvätten, liksom, tvättmaskinen. Jag diskar inte om det är någon annan. Så här, vad är vad? Då händer ju ingenting.
Ja, men jag tänker också att så här, kanske utifrån ett
kompensationsgrejen, att man är då inte liksom som alla andra. Så då vill man säga, då fixar jag det. Ingen fara.
Ja, men sen tänker jag också att det är intressant. Du är anhörig till personer som har beroendeproblematik från din barndom.
Ja.
Men nu är det ju faktiskt så att du har andra personer som är anhöriga till dig som har en neuros. Ja. Alltså den grejen upplever jag att du har lite så här, vänta nu, att det blir liksom lite så här, nej, jag håller inte, det är jag som är en anhöriga. Jag är medberoende och anhörig. Men nu är det faktiskt andra personer, och grejen är den att även vi som är medberoende har anhöriga till oss. Medberoende är ingen, det är ingen dygd. Det är inte det. Det är ett pissjobbigt beteende för andra människor att vara kring. Att du är liksom, tror att du är överdrivet ansvarstagande, att du har sätter på dig en offerkofta. Att du är liksom så här, men jag hade rätt till det och det är synd om mig hela tiden. Det är vedervärdigt att vara kring. Att vara en vuxen människa som tycker att man liksom är ett offer för andra människors framfarter, fast man hela tiden väljer att vara i sådana relationer.
Ja.
Och liksom så här, ja, det finns sådana anhöriga till oss också.
Ja gud, och som oss igen så här, jag bara, men så har det varit sedan vi lite, sluta attrahera sådana människor då.
Ja.
Om du och nu det tycker det att det är så jobbigt, då, ja. Det, liksom, jaha, då får du välja andra typer av människor.
Varför har du varit men går du, det?
Nej, men det är klart att det går. Det är det, men alltså, även tycker jag, diagnosens makt så är så här, även fast vi ändå har ADHD så känner jag att det är väldigt lätt att hamna i det. Så det är för att jag har ADHD, det är för att jag är det hit och dit. Du måste också vända spegeln lite mot dig själv. Då är du oförmögen till att växa upp och ta vuxna beslut för att du har det? Det tror inte jag på.
Jag, alltså, tror det kan, jag tror man kan använda det som en förklaringsmodell, att man, att liksom, så man kanske är mer förstående både mot en person som har en sån diagnos och att de personerna är mer förstående för sig själva. Men sen tror jag ändå att så här, när allt kommer till kritan, oavsett vilken sjukdomdiagnos man än har, om den är liksom ett fysiskt handikapp eller om det är ett psykiskt handikapp, så är det ju så här, vi alla vuxna måste ta ansvar över det över oss själva och se till att det inte drabbar andra människor.
Nej, jag
och sen har vi ändå så här, men jag har ändå liksom rätt att existera. Det är klart att man har, med alla sina egenheter och allt som är allt. Men liksom så här,
jag vet, sen är det så jävla ansträngande också. Jag pratar med många som har skrivit med sig, jag har känt att jag har ADHD, men jag vågar inte säga något. Jag går omkring med räknarna i väskan. Man bara säger, nej men gud, det är det sorgligaste jag har hört. Att det är, så, det är vissa ämnen liksom som är så skamfullt i Sverige. Det är ekonomi, det är moderskapet. Så här, och vi fortsätter att prångla på det. Sen är det så här, det är vissa grejer som nu när man är liksom medveten, som är otroligt mycket jobbigare. Som det här med tidsgrejer. Man bara, men hur är det ens fysiskt möjligt? Att man inte kan gå och lägga sig tid, för att vår liksom biologiska klocka är ungefär 2,5 timmar senare. Så vi blir trötta tidigast 11, medan människor som inte har ADHD blir liksom trötta 8:30, 9.
Och sen ska man ändå säga att så här, det är väldigt individuellt. För många jag känner
det är så här, nattmänniskor, morgonmänniskor, vänsterhänta, högerhänta, sockigt, sugen. Man kan kategorisera in människor hur mycket som helst. Det som är den stora orsaken till, tycker jag, att man ska göra en utredning, det är att man börjar titta på sig själv med andra ögon. Och det är snällare ögon. Och det är lättare att älska sig själv och liksom ge sig själv mer kärlek. Och till exempel ställa krav. Så här, jaha, nej men då tänker inte jag göra det här heller. För jag också det. Att, så här, det är lätt att liksom sätta dit någon som känner att dess förmågor inte stämmer in. Och nu, jag har skämt så mycket för det inför barn. Och så här, okej, men då gör jag det att jag är så här, kanske liksom försvinner iväg eller gör grejer som inte är så vuxna eller missar saker, så ska det överkompenseras. Nu gör jag saker för att jag tycker att det är mysigt. Om jag liksom bakar en blåbärspaj, då gör jag inte det för att jag ska kompensera. Då gör det så här, fan vad mysigt, nu vill jag baka en blåbärspaj. Alltså, det var ju ett taffligt exempel, men om du förstår vad jag menar. Man får mer existensberättigande utan att för den behöva vara så jävla people-pleasande.
Och hörni, sist men inte minst, jag vill säga till er alla att vi har några avhopp på den i övrigt fullspäckade helgen. Nu drar jag an på Schiffert. Men vi ska ju i våra 12 äventyr, så kommer vi att bjuda in er alla på Summer Boost, på surflogiet, Gotland, Tofta strand. Underbara glamping, tält väntar på oss. Vi ska ha en hel helg tillsammans, 7-9 juni. Så kommer inte din morsa, det vill säga jag och Ann, att tillsammans med er lyssnare och följare ha en helt jävla genomljuvlig Summer Boost-helg. Jag och Ann föreläser. Vår kompis Yoga Sofia kommer hålla världens underbaraste nervsystemsreglerande yoga. Vi ska basta, vi ska bada i havet, vi ska cykla längs stranden och vi ska äta fantastiska middagar och luncher och frukostar tillsammans. Missa inte detta. Gå in på surflogiet.se om ni vill kolla in det här magiska stället. Vill ni boka så gör ni det genom jenna@surflogiet.se. Den här helgen kommer att gå till historien. Vi har också fixat en helt sinnessjuk goodiebag till er alla. Med grejer till ett värde av över 4 lax. Ja, hör och häpna hörni. Boka på, vi har som sagt några avhopp. Så det finns ytterligare plats till några utav er. Det skulle vara så underbart om ni vill komma. Puss!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.